Hallo, hi!
Hej Malin!
Hej allihopa!
We are back.
We're back. Det har varit lite sommarlov, lite sommaruppehåll, försökt hålla lite ledigt. Det har varit riktigt nice.
Det har det verkligen varit.
Du, nu, vad sa jag att det har varit nice du höll med? Men kan inte du berätta lite grann hur din sommar varit?
Men min sommar har varit höggravid och fin och intensiv. Men vi har nästan ett färdigt hus. Tack vare detta intensiva. Och jag har njutit faktiskt. Mm. Jag tror mycket det har att göra med förväntningar. Att vi hade plockat ner dem ordentligt innan. Vi visste att detta blir inte en sommar där vi kommer vara iväg på massa aktiviteter och vara mycket tillsammans som familj och så. Så att det har ju saknats, men det har också funnits en skön acceptans i att det finns en anledning till att det är som det är just nu. Vi har allting på en gång och vi har inte den möjligheten just nu.
Nej.
Att vara tillsammans som familj. Så det har varit ganska uppdelat. Mycket jag och barnen och Andreas har jobbat på huset.
Mm. Mm. Men då får ni också snart belöningen av att faktiskt kunna flytta in i ett nya hus, ett nya hem.
Ja. Och det tänker jag gör stor skillnad. Att man har en motivation, att det finns en förståelse för varför det behöver vara så här just nu. Och det har liksom inte svidit lika mycket som inbillar mig att det hade gjort annars.
Mm.
Jag tänker att både jag och barnen har förstått, och Andreas, att vi alla har funnit en förståelse och acceptans i att så här är det just nu, men det finns en annan tid och den är inom räckhåll.
Mm.
Men vi var ju faktiskt och tältade, apropå att ändå skapa golden moments. Jag tänkte någonting får vi ändå göra.
Mm.
Tillsammans som familj.
Så. Du messade ju mig den morgonen och frågade, var har ni köpt ett tält? Och mitt störiga svar var ju, vi beställde det på internet. Så det var inte så lätt för er att göra samma sak.
Nej, det var ju ganska, på ena sidan spontant och andra sidan inte. För det har stått med länge på det här sommarbingot som sitter på vårt kylskåp. Som vi har inspirerats av från familjen Mejstad.
Det är jag alltså då, som är familjen Mejstad.
Yes. Mm. Som har... Jag tror att den har 9 rutor varav 2 över, liksom kryssade, checkade boxar.
Mm, tältning och...
En Pettersson och Findus.
Ja. Den gjorde vi faktiskt tillsammans med våra barn, du och jag.
Vi får bara till saker tack vare dig. Nej, men det är något annat också, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Kanske bada på en ny strand eller något sånt.
Mm.
Men jag fick bara lite... jag var lite fed up... Av att vi bara gjorde samma hela tiden och inte fick någon tid tillsammans. Och mitt i all den här acceptansen så fick jag också bara en känsla av att jo, men fast någonting kan vi faktiskt hinna med här. Och barnen hade uttryckt en önskan om att tälta och jag såg hur sommarveckorna liksom tickade bort. Mm. Och, ja, i alla fall här i Skåne har det blev höst ganska tidigt.
Mm. Höstväder.
Höstväder, precis. Och så var det en helg med fint väder och precis som du säger så mässade jag det i samma morgon och sen så åkte vi liksom på lågpris varuhus och bara införskaffade allt vi behövde och bara nu gör vi det.
Mm.
Så vi drog ut i skogen och det var så himla mysigt. Alltså det var så mysigt. Sen är det något, jag vet det är lite klyschigt men jag tycker att det ger något, det värmer mitt hjärta att se barnen leka med ingenting. Alltså pinnar och stenar och vad det gör med barn när de inte har alla leksaker framme. Och, men fint.
Och du, jag vet att när vi pratade då lite snabbt den morgonen så sa du också att Andreas nästan hade försökt argumentera emot genom att han skulle berätta för dig hur dåligt du skulle sova.
Mm.
Hur dålig var sömnen den där tältmattan?
Alltså det var kanske årets sämsta. Och sen så sov jag. Jag fick ju, det var ju snällt att jag fick den sköna upplåsbara madrassen.
Mm.
Tänkte vi, men den pös ju liksom ut lite under natten. Och det är ganska svårt för mig just nu, även i en vanlig platt säng, att förflytta mig från en sida till en annan.
Mm.
Man kan säga att när man då vaknar upp i en grop, i en luftmadrass, med en jättestor gravidmage, så jag fick känslan av att vara liksom skalbaggen på rygg. Alltså jag kom ingenstans. Och mitt i allt så är ju ösregn. Alltså det ösregnade. Vilket gjorde att jag då inte heller orkade ta mig ut och kissa i skogen. För att jag tänkte att jag kommer bli, ja, men på bara några sekunder kommer jag bli helt genomdrängd och jag har inga möjligheter att torka. Och, ja. Vi hade köpt ett litet tält så vi låg som packade sillar. Så att, nej, men jag sov nästan ingenting faktiskt.
Nej.
Men det var värt det.
Mm.
Det var värt det. Det var fantastiskt mysigt att bara vara tillsammans och grilla marshmallows. Och, ja, barnen badade lite i sjön. Och, och jag och Andreas satt när barnen hade lagt sig, eller vi hade lagt dem i tältet, så satt vi och läste böcker vid elden. Ja, men det fint.
Härligt.
Ett av sommarens absolut finaste minnen, trots den här fruktansvärda natten.
Nu har jag en liten liknelse till förlossning jag fick i huvudet.
Så passande.
Ja, det här är ju trots allt en podd om graviditet och förlossning.
Mm.
Nej, men just det här att det spelar inte så himla stor roll att det regnade, att du var kissig, att du knappt sov någonting. Det är ändå något härligt.
Mm.
För det är, det är ju känslan, inte exakt vad som hände. Precis samma sätt som att du kan ha en jättehärlig förlossningsupplevelse även om det var överjävligt och det slutade med ett klipp eller en tredje gradens bristning eller sådär. För hur du kände under tiden, det stödet du hade, vilka människor du hade omkring dig.
Mm.
Allt annat spelar så mycket större roll i slutändan. Liksom.
Mm.
Det är inte hur du tältar, utan i vilken känsla du tältar.
Exakt.
Absolut.
Ja. Ja, men, det var fint. Vi åkte hem och åt frukost på morgonen, kan jag säga. Vi vaknade upp och allting var bara dibblet.
Ja.
Hur har din sommar varit, Malin?
Den har varit bra. Det har varit många födslar. Det har varit verkligen snarare ett försök att hålla ledigt än totalt ledigt. Men så är det att vara egenföretagare. Och det har ändå, när födslarna väl har kommit så har de kommit på ganska bra tajmingar.
Mm.
En gång hade vi till och med att vi hade varit en hel dag på stranden i Ystad. Det var, kändes lite läskigt att åka dit för jag visste att födseln var på gång. Men jag bara, vi måste. Det är alltså stranden i Ystad. Den är väldigt fin.
Mm.
Och det var liksom en av de få soliga dagarna. Så jag bara, nej, men vi åker. Jag kan ju sätta mig på tåget tillbaka. Det är ändå dagtid. Tågen går regelbundet. Liksom. Men det hände ingenting med födelsen då. Vi kom tillbaka, mellanlandade i Malmö hos min mans familj. Och de bjöd på sån här pizza grillad i en Weber-grillad. Liksom. Och vi satt ute och sen började regna på kvällen. Och sen så, ja, men vid 6-7-tiden så strax innan hela familjen ska åka tillbaka hem till Röstånga så får jag meddelande från klienterna att men nu beger vi oss till sjukhuset.
Mm.
Så då vinkade jag min familj och sen gick jag in och så la jag mig i gästrummet och svärföräldrarna och så sov jag 1,5 timme och sen åkte jag på födsel.
Alltså,
så då fick jag åka taxi till förlossningen. One time only för den här bilburna människan.
Mm. Verkligen, vardagsmat för Stockholms dolor tänker jag. Men jag har aldrig gjort det.
Nej. Det var väldigt speciellt att hoppa in i taxin och säga att jag skulle till förlossningen. Jag kände att han liksom tittade på mig. Liksom där. Ja, men hon var väl 10-11. Liksom. Det var liksom ändå kväll och mörkt. Och så ska man till förlossningen. Ja. Men så det har varit härligt. Och jag tycker också att det som den här livskrisen här i början av sommaren. Att de positiva vibbarna från det jag har levt kvar med. Enkla utflykter. Det har blivit en del tältningar så det är bara en natt att allt inte är ett så stort projekt utan lite lätt. Men också att det märks i familjen att vi nu har att barnen, de fyra barnen är mellan 6 och 9 år. Alltså nu, I praise this age. Alltså, jag vet inte, ni som har mindre barn, vänta bara, det är så mycket enklare, så mycket härligare, så mycket, det är mycket saker som är så mycket enklare och roligare.
Jag skulle precis säga, det känns som att det är roligt.
Roligt,
ja. Kul.
Ja, men så bara någon förmiddag så frågade någon som vill följa med och cykla i skogen och så bara på med alla cyklarna på dragkroken som vi hade köpt i Ystad, by the way. Så var det. En megadrag, eller så här, cykelställ bakpå.
Mm.
Och så var jag och två barn ute och cyklade lite drygt en timme på okända, för dem, okända stigar och tog en fika på oss och sådär. Alltså,
ja.
Så jäkla härligt. Ja, så jag är ju en av få då som inte har klagat särskilt mycket på sommarens väder. För dels är jag ganska varm av mig.
Mm.
Jag trivs inte i solen. För lite, det är rätt ord jag kanske inte klarar storfobi. Men jag tycker det är jobbigt att känna solen som lyser på mig. Så det här 18-20 och halvmulet och så passar mig perfekt. Och det passar de aktiviteterna jag tycker om att göra.
Mm.
Jag tycker absolut om att bada när det är soligt så också. Men, ja. Nej, men det passar mig. Så att jag har haft en väldigt fin. Bästa sommaren på väldigt länge, trots lite semester. Och, ja.
It's all about expectations. Kommer vi kanske tillbaka till.
Ja,
liksom.
Det ligger väldigt mycket i det. Ja, det har jag också känt de senaste veckorna här. Det har varit ganska fuktigt i min upplevelse. Och det har också känt så här, oh, jag ska nog vara glad också som jag är gravid att det faktiskt inte var den där som folk varnade för eller hintade om i våras att det skulle bli en sommar som 2018. Mm. Vi hade gula gräsmattor och allt vad det var.
Och det hade ju i juni, men nu har det blivit grönt igen. Så har läget varit här. Men du, nu är vi ju, när vi spelar in det här avsnittet, så är vi ju på den sista dagen i augusti. Och din beräknade förlossning närmar sig ju med tick, 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 tick.
Ja, det får man säga. Signe föddes ju som imorgon. Om man ska räkna
och
man veckor. Måndag. Alltså han föddes vecka 38 plus 5. Och Signe 38 plus 2. Och idag är jag 38 plus 1. Så jag väckte en gammal WhatsApp-tråd till liv här förra veckan när mina barnmorskor gick på jour. Så visste jag att vi hade väl en WhatsApp-tråd. Fick jag scrolla långt ner. Och där var den. Och det var fint att se, för det var ju så här bebisbilder på mannen när han var nyfödd. Och så här, ja. Så du skrev i den nu veckan när tråden till liv igen.
Och är det då dina två barnmorskor och du och Andreas i den tråden?
Yes, och sen har jag en separat tråd med mina två syskon som också ska närvara.
Så du kommer ha mammas väninna och barnmorskekollega och dina två av dina syskon kommer vara med. Och Andreas. Och barnen, eller hur är det
och
med
barnen?
Ja.
Så det blir ett litet gäng.
Du hade ju, jag vet, i början så var du ute och svävade. Det skulle vara en professionell förlossningsfotograf. Du skulle ha dina två doler. Det liksom var bara så massa folk som cirkulerade.
Ja, yeah. I wanted it all. Och, men vi har landat i detta. Men jag har också sagt till Anna i alla fall. Jag vet inte om jag sagt det till dig. Alltså jag kanske ångrar mig mitt i allt och bara ringer. Hon bara, ja, du är favoriter, säger hon. Så du kan ringa när du vill. Nej, men... det känns som att det blir ett bra födeteam för oss. Och vi har också liksom plan B. Vi har min pappa som bor ganska nära. Som skulle Alice och Edgar, mina syskon, och inte hinna från Malmö. Så har vi också honom för barnens skull, tänker jag, om det skulle vara. Det är också de som är... Min bror är väldigt duktig på, och min syster faktiskt, på foto. Och film är ju Edgars specialitet. Men skulle de inte hinna fram så har vi ändå liksom... Amen, en bra systemkamera. Så.
Jag tyckte jag såg på någon bild du la upp på Instagram att det var ett stort stativ i en ändan där det såg ut som att något stod lite redo. Till och med ljusring kanske, eller?
Ja, men det är precis. Det är den jag brukar ha på mitt kontor. Där vi har kurser och konsultationer och så över nätet. Precis, så den står där så att även om det bara är jag och Andreas på plats så kan Andreas sätta upp någon av våra telefoner och filma. Och så där. Men det är ändå något som är viktigt för mig, som har betytt jättemycket för mig i efterhand. När det gäller med Signe har vi bara inom situationstecken lite skakiga förlossningsfoton som betyder hela världen för mig. Och med mannen så filmade vi också. Det är någonting jag har gått tillbaka till och som har betytt mycket. Så det är någonting jag värnar om, det där dokumentationen.
Känns också här utifrån som att du också förfinade ett snäpp. För jag vet att en av grejerna med Mandes födsel, den andra, var ju att din syster filmade med kameran i sin hand. Men just precis när han simmade ut vände bort kameran för att ta hand om Signe.
Ja.
Numera stativ, låst position, ingenting kan missa.
Ja, man lär sig. Man får inte jättemånga tillfällen att göra om saker.
Man får verkligen inte det. Alltså. Vet du, ibland när jag ser så här förlossningsfilmer på... Men bara nära håll och långt håll på Instagram och YouTube och så. Alltså så arg jag kan bli när någon har en hand i vägen, när någon kastar en skugga rakt över underlivet precis när bebis kommer ut eller någonting. Eller någon kommer där med sin blåa handske och bara, för helvete man! Ja. Så jag skulle nästan i ditt läge kanske ha tejpat upp någon slags tårtbit på golvet som markerar att här är kamerans vinkel. Stå inte innanför denna tårtbiten för du kommer att skymma sikten.
Ja, det är kanske next level. Jag vet inte, jag har ju också...
Fjärde gången han gör det. Då har du inför tårtbiten på rekommendation av Malin.
Just det, vi tar det så. Ja, alltså jag har ju levlat upp, får man säga. Och det är kanske en av de väldigt få fördelar som... som finns i det faktumet att vi bygger ett hus precis samtidigt som den här bebisen ska födas. Och det är ju att jag har ju fått inreda mitt eget föderum.
Mm.
Alltså ett rum med golv och väggar men ingenting annat i. Så, ja. Det är liksom bara saker som varenda penal som är i rummet har en tanke.
Mm.
Det ska finnas ett syfte med det. Antingen att det är rent praktiskt som ett redskap som en pilatesboll till exempel. Eller förlossningspoolen som står där såklart. Och en säng som är införskaffat bara för det här. Men också så här, vi tog upp skåpet från vårt nuvarande vardagsrum för att det skulle kännas mer hem.
Mm.
Lite tavlor och lite mattor. Och, ja, men, det...
Du har på så vis tagit ägarrummet till its full potential. Det är verkligen, jag bestämmer allt. Det finns ingenting som är här som jag inte har bestämt. För det är det ju andra, nej, framförallt på sjukhuset men även hemma om man väljer att föda i köket eller vardagsrummet eller så. Så är det ju... annat där.
Mm. Mm. Och det var ju någonting som Andreas var lite skeptisk till faktiskt. Han tyckte liksom att vi ska ju föda hemma. Detta är ju inte riktigt hem, men detta är ju bara ett hus eller detta är bara tomma rum. Och, vi har inte bott in oss och så. Men jag förstår hans, jag förstår den känslan.
Mm.
Jag kan, och så kan det säkert vara. Det är ju inte vårt hem. Men nu, det har, och det ska jag säga att det känns väldigt bra nu sista veckorna. När vi har liksom byggt på det här rummet eller man ska säga, så har också, vi har också spenderat tid. Så jag och barnen har gått upp och hängt lite och Signe har gjort liksom julat runt och man har slängt sig på poolkanten och min mamma var där och satt upp gardiner och att vi liksom också har spenderat lite tid i rummet. Och det är också det här rummet som vi hade min mother blessing.
Mm.
Så det börjar liksom ändå skapas en känsla i det. Mm. Och än viktigare tänker jag att det är ju, tanken är att vi ska bo i det här huset tills vi blir gamla. Mm. Åtminstone ska våra barn växa upp där.
Mm.
Mm. Så jag är jättenöjd. Sen får jag också vara, liksom, jag får ju påminna mig själv om det som jag vet. Att vi alltså, siktar högt och drömmer dina drömmar. Och liksom, vågar måla upp din drömfödelse och allt för det. Men att man också är beredd på att you know nothing.
Nej,
jag kanske föder i hallen där hemma.
Mm.
Vi får se.
Mm.
Men jag hoppas på att det blir där och jag hoppas på att alla hinner dit som vi har tänkt oss. Men jag är också medveten om att saker kan bli på ett helt annat sätt.
Jag tänkte på det när vi var hemma hos dig häromdagen. Det här sitter ju ett schema på er kyl med datumen hur din framförallt mammas kollega, hur hon jobbar. Och det är vissa datum som är inringar som typ, då här skulle det vara bra för här är en ledig helg och mamma är också inte bortrest samtidigt.
Mm.
Det är spännande för man tänker, eller jag tänker i alla fall det här att ja, men hemfödsel, det är liksom, det är ett sätt att göra det tryggt på ett annat sätt. Alltså man väljer det för att man vet att där är jag tryggast, där har jag det bäst liksom. Kontra då att åka till sjukhuset. Och det finns absolut folk, det är inte så vanligt i Skåne, men jag tror i Stockholm är det vanligt, att man kan vara orolig för att inte få plats. Men på något sjukhus får man plats. Men i ditt fall är det faktiskt så att vissa dagar finns det ingen barnmorska som kan komma och vara med på din födsel.
Nej.
Det slog mig just att det är en annan. Sen vet jag av erfarenhet av andras erfarenheter att det brukar, man brukar inte föda när man vet att ingen kan komma. För det är ju en stress i kroppen då. Liksom, att det kanske inte då man går igång. Men absolut. Det
no guarantees.
No guarantees.
Mm. Mm. Det finns ju en anledning till att min mamma till exempel som ska vara borta ett helt dygn här nu om ett par dagar bara. Att hon har sagt att jag vill ha en uppdatering från dig varje dag. Fram tills dess, om du känner någonting i kroppen som du inte har känt dagen innan, precis som vi pratar med våra dolda klienter, så vill vi gärna veta om det, då avbokar hon naturligtvis
den här resan.
Men
hon satt sig
men
på tåget,
satt sig där och är hon i Stockholm och det sätter igång så kan hon kommer inte hinna ta sig tillbaka.
Nej.
Och jag bara hoppas på att det funkar så.
Mm.
Att stressen jag sitter eller att jag bara inte att det bara inte är dags då.
Nej.
Ja. Men vi pratar ju så att det passar väldigt bra nästa helg, så brukar vi säga. Så, och helt seriöst också, att det liksom inte, och folk kan liksom säga ibland när vi glömmer bort vem vi pratar med eller sådär, liksom att folk kan titta lite konstigt på, men okej, så kan man väl inte planera, men det är det vi har att spela med, så att säga.
Mm.
Och annars får vi ju åka in, så är det ju.
Ja.
Om inte bara norskorna kan, så detta är inte en planerad, oassisterad hemfödsel, utan för oss är det ju, känns det jätteviktigt att det finns någon som bistår och som tar det medicinska ansvaret så att vi kan släppa det helt.
Precis.
Eller, vi har inte kompetensen till det heller, men Att inte behöva överhuvudtaget tänka på sånt. Nej. Huruvida bebisen har det bra till exempel.
Nej.
För det hade jag ju förmodligen lagt mer energi på om jag inte haft någon annan som hade tagit det ansvaret. Mm. Så hade det varit något som hade stört mitt förlossningsarbete. Jag är ganska säker på.
Mm. Onekligen stressmoment, tänker jag.
Mm.
Mm. Jag hade ju då som en passus, mitt första barn föddes ju dagen efter att jag sa på kvällen, nu hade det passat att hon kom, nu är vi liksom färdiga. Mm. Mm. Och den natten gick vattnet och sen föddes hon kvällen efter. Så att jag är I'm a high believer.
Ja, det är onekligen någonting som många hembarnmorskor vittnar om. Att de klienterna eller de familjerna säger de ju ofta då, föder när barnmorskan kan.
Mm.
Det innebär inte att det är så i alla fall, men det innebär att det ligger någonting i det.
Mm. Mm.
För det är ganska få barnmorskor som är alltså 100% tillgängliga, aldrig sjuka eller aldrig har något annat åtagande eller liksom bara sitter och väntar. Mm. Utan de har ju ett parallellt liv som pågår med jouren.
Mm. Ja, men det är spännande.
Mm.
Mm. Jag tycker det mest spännande här skulle vara, alltså, om du gick över tiden nu, vad som kommer att hända. Alltså, både över tiden tänker jag det, men egentligen inte från 42 fullgångna veckor. Men det som man slarvigt säger till vardags kanske, när liksom BF, just vad händer med the mind när man har fött två barn i vecka 38? Liksom?
Ja, det tycker jag inte är så spännande.
Nej.
Nej, men det är något jag har tänkt på såklart.
Tänk vilken chock, ifall du fortfarande är gravid i vecka 41 plus 3.
Ja, jag minns ju när jag var gravid med Manne att jag tänkte, för med Signe hann jag aldrig dit, för där var jag helt inställd på att jag skulle absolut gå till BF och kanske mer, och där fanns ju någon föreställning om som förstföderska och sådär. Även om det inte stämmer. Men jag minns att det hände något psykologiskt med mig när jag passerade 38 plus 2 med andra bebisen då, att jaha, för det var liksom lite min due date.
Yeah.
Det är väl då jag föder. Så det tänker jag absolut kommer hända nu också om jag passerar då Mannes. Fast det hade också passat bra å andra sidan. Så kanske inte riktigt så, men skulle det börja krypa närmare vecka 41 till exempel, så kommer det säkert börja oroa mig lite grann utifrån att den planen vi har, den håller ju så länge jag föder inom normalspannet, det vill säga. Alltså de här 37 plus 0 till 41 plus 6 egentligen.
Mm. Mm. Och det är för att hembarnmorskorna, det är på de villkoren de ställer upp. Det ska vara liksom inom normal eller förväntad tid.
Ja. Och börja tänka de tankarna, så kan jag ibland, alltså, ja. Det är också skillnad på, behöver jag åka in till sjukhuset för att det finns en medicinsk anledning, alltså någonting som indikerar att det faktiskt finns ett behov av extra övervakning eller akutvård nära eller sådär. Skulle jag helt plötsligt gå från det som jag står i nu till att det fanns risker för mig eller bebisen, då hade du inte, tänker jag nu i alla fall, rent logiskt, då hade jag kunnat acceptera det på ett helt annat sätt och velat ha det så också.
Mm. Mm.
Men skulle det vara för att jag passerar vecka 41 plus 6, som jag ju också är lite osäker på om det verkligen stämmer utifrån det här med ultraljud som jag tror jag nämnt innan, att det gjordes lite sent i vårt fall och ja, det kan slå på några dagar utifrån att vi gjorde det lite senare än vad man brukar göra. Så jag är lite osäker på när det där BF:et faktiskt är.
Mm. Du menar att ni hade, utifrån när ni tror att barnet blev till, så finns det en annan BF.
Ja. Och ultraljud är ju, men det är ju den bästa gissningen. Mm. Men det är ju ändå någonstans en gissning.
Mm.
Och en allra helst eftersom att vi gjorde ultraljudet i vad som visade sig vara vecka 21 plus 0.
Mm.
Istället för där man brukar göra det i veckan 18, 19, 20 tror jag det. Och att därefter så händer ju någonting med barnets individuella tillväxt, som jag har förstått det. Det är verkligen inte min expertis. Men jag har förstått det som att det hade varit mer accurate, eller kanske lättare en lite bättre gissning om vi hade gjort det här lite tidigare än när vi gjorde det. Och det kan ju slå på, det kanske bara handlar om dagar och BF är ändå bara ett snitt. Men det är ändå ett snitt som betyder någonting i det här fallet för oss rent konkret, det spelar roll.
Mm.
För då kan vi inte föda hemma längre. För det är också ett av våra barnmorskors villkor. Även om de vet om det här så behöver de... Men det ska vara de här kriterierna som uppfylls.
Och bara för att förtydliga, anledningen till att ni inte gjorde rutinultraljudet från i vecka 21 var ju för att ni baserat på när det ert egenuträknade BF eller conceive date liksom, när ni blev, när befruktningen skedde, gjorde att ni trodde att ni var i vecka.
Ja, eller om vi backar bandet, om jag ska komma ihåg, vi vet ju faktiskt inte riktigt när den här bebisen blev till, men jag tog ut en spiral och sen så gick det liksom aldrig en hel cykel, utan jag måste ha blivit gravid ganska omgående och jag fick någon typ av blödning, och det är den blödningen som jag då tolkade som en menstruation, och det är den man utgår ifrån.
Senaste mens.
Senaste mensets första dag. Och enligt den så var vårt BF en och en halv vecka senare än vad det sades var under det här rutinultraljudet.
Låt mig bara förstå, kan man då i efterhand, eftersom du vid dateringen då i vecka 21 blev flyttad, misstänka att det här kanske inte var en menstruationsblödning utan en annan blödning liksom?
Så skulle det kunna vara. Och jag vet inte heller om man, det skulle vi kunna fråga våra ultraljudsexperter, vi får tänka dem igen. Det skulle ju kanske kunna vara så att de har med de parametrarna också när vi fick det nya BF. Jag vet inte liksom hur mycket, för att hon sa ju att ni är längre fram än man har trott, och nu kan ju bebisen ha börjat växa med det där. Alltså, jag vet inte om hon också är med i det, eller om då, hur det rent går, liksom, hur man räknar ut.
Det är så många parametrar att ta hänsyn till. Jag blir lite koko liksom lite i huvudet när man försöker tänka på detta. Och jag tänker också bara kring det här allmänt, vilken vecka man är som skapar sån förvirring för första gången ska vidare. Vardagen säger något, min app säger något. Liksom, vilken vecka...
Men precis. Språket där förvirrar ju väldigt mycket. Och jag skulle försöka förklara för Andreas igår att när man är gravid i vecka 2 så har befruktningen ändå inte skett.
Man bara, liksom, rimligt. Vem kom på det här systemet?
Ah, ja, men det är ju ganska avancerat faktiskt.
Och på tal om detta vet jag inte om vi pratade om när vi hade det här specialultraavsnittet där vi pratade mycket om ultraljud och fosterdiagnostik. Att en graviditetslängd i Sverige är ju 39 plus 6, det vill säga 40 fulla veckor. I Norge är den ju 41 plus 3 eller 41 plus 4, det vill säga 3-4 dagar, eller till och med 4-5 dagar längre än vad den beräknas vara i Sverige. Som de skulle ha samma... Deras riktlinjer på när induktion och så ska jag säga, de tycker inte att man är en vecka efter BF, fast man med våra mått är typ 10-11 dagar efter. Alltså det är också så.
Nej, men absolut. Det är inte helt enkelt.
Nej.
Detta.
Och ofta spelar det kanske inte så stor roll, men när man kommer till det här slutmärket som 42 veckor, då kan det spela väldigt stor roll.
Ja, inte bara för mig som planerar en hemfödsel, utan också utifrån de riktlinjer som finns nu för, jag menar, vi möter ju det konstant bland våra klienter, att när man närmar sig vecka 41 så blir du erbjuden ett överburenhetssamtal, heter det till och med, fast man är inte alls överburen än.
Där man gör en check på hur bebis mår och hur statusen är och börjar diskutera om man ska sätta igång förlossningen på medicinsk väg eller om man ska avvakta längre. Och det, absolut, det spelar ju...
Ja, vi vet ju att det påverkar många.
Och vad jag skulle säga där, också jag har upplevt att många av våra klienter bara att man går förbi BF och vet att barnmorskan säger, ja, då kan ni på fredag ringa in till förlossningen för att boka ett sånt här samtal, som kanske egentligen är på måndagen efter. Du vet, man är redan ett par, alltså, och alla dagarna där runt BF är jättebetydelsefulla. De är en stor procentuell andel varje dag som går, där man redan då får något slags besked om att vi behöver kolla din kropp på fredag så att, eller så, kolla hur långt du är och om vi ska sätta igång och sådär. Så att redan tidigt blir man liksom lite pressad att föd gärna barn de närmsta dagarna, för sen händer det här liksom.
Ja, men man går händelserna i förväg, och för somliga kanske det kan skapa en trygghet och veta liksom utstaka den här planen, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om vilka ord man använder också. Bara att säga gå över tiden, det är ju inkorrekt språkbruk. Du har ju inte gått över tiden. Alltså, du har passerat BF.
Den bästa gissningen vi hade. Och några fäder innan, några fäder efter. Jag vet inte riktigt, är det 50? Alltså, är det här normalfördelningskurva? Är det 50% fäder innan BF och 50% fäder efter? Har du koll på det?
Jag har haft koll på det, men jag har glömt det. Jag tror att det... men den appen jag följer, 1 Million Babies, där har man faktiskt Där kan man se väldigt tydligt på graferna, dels på gruppnivå men också utifrån just min information.
Som om jag är 40 så 35 år eller om jag är andra gånger.
Exakt, man får ställa in massa parametrar så räknar det ut liksom bästa gissningen och så. Men på gruppnivå, då, ja, jag ska nästan ta fram den för att se. Men jag tror att det är större sannolikhet att man föder dagarna efter BF, tror jag. Än BF. BF är 4% tror jag.
Som föder exakt på BF. Dagen. Mm. Nu kommer vi ta en liten konstpaus och så kommer han ta upp telefonen så att kommer vi snart.
Ja, men vi gör så.
Nu har vi hittat här i Anioras app 1 million babies. Där står det så här att om man tittar på hela befolkningen, alla kvinnor, så är det 51% som föder före BF och 49% som föder på BF eller senare. Det vill säga, det är ganska exakt så där att hälften föder innan, hälften föder efter liksom.
Mm.
Och det är som sagt bara 4% som föder på exakt den beräknade dagen. Vad vi brukar prata med våra klienter om är just att BF står liksom inte för bäst före. Det är inget utgångsdatum. Det är inte då man kan tänka sig. Det är faktiskt den bästa gissningen. Man skulle kalla det för BG-datum.
Mm.
Det var den bästa gissningen de hade när de kollade på ultraljudet.
Precis.
Ja.
Ja, men så är det. Men det är någonting vi behöver förhålla oss till. Mm. Det är vad det är. Vi kan tycka vad vi vill. Och det går att analysera och så. Men det är trots allt någonting som vi som gravida och vi som jobbar med födande också behöver förhålla oss till.
Mm. Jag brukar alltid ändå lyfta frågan, tänker jag, med de gravida jag möter som när man resonerar om BF. Jag tycker det är bra att göra det innan BF är dagen då. Liksom att man faktiskt pratar om det lite grann under graviditeten, hur man kan förhålla sig till den här datumen. Och just om det är så, ponera att man är ju själv född i 2 veckor efter BF. Och ens syskon är det också, och ens mamma är det eller någonting. Att man vet att det finns, då kanske man också kan mer ställa in sig mentalt på att det kommer kanske hända mig också. Och inte jag hoppas på att, men det vill inte jag vara med om, så jag hoppas på att jag föder tidigt.
Mm.
Well, you're up for 2 veckor av lång väntan kanske.
Mm.
Eller om sådär också, BF stämmer inte riktigt med det när jag egentligen typ vet när bebisen blev till. Ja, kan du då sätta en annan mental datum i ditt huvud? Att allt behöver inte vara så fixerat på den där BF som då riskerar att bli någon slags bäst före och då det ska hända.
Mm.
Utan det är den bästa gissningen, hälften föder innan, hälften föder efter. Liksom.
Mm. Så är det.
Så var det med dig? Jag tänker att nu har vi haft ett långt och härligt snack om din sis, om våra somrar och din upptampen på graviditeten. Jag gissar faktiskt att nästa gång vi hör din röst i etern så kanske det smackar lite från bröstet eller gnyr lite från famnen eller sådär. Ja.
Mm. Alltså faktiskt overkligt, fast att det är tredje gången. Det blir liksom inte mer.
Det blir inte vardagsmat. Nej, eller vardagsmat.
Verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Nej. Nästan som att det är ännu svårare på något sätt att föreställa sig hur ska jag kunna älska en individ till som jag älskar mina barn.
Ja.
Men det vet jag ju.
Det går. Det
väldigt
går.
Nyfikna. Och vad det är för liten. Signe skrev faktiskt en dikt igår. Hon har precis lärt sig skriva dikter i skolan. Ja, bara grät. Det var någonting. Vet inte vem du är där inne, men vi älskar dig oavsett vem du är och vi längtar. Jag vet någonting sådär. Jag bara... Ja, det, är också det är faktiskt fantastiskt fint att få dela med båda, men framförallt med Signe som är 7. Och liksom hon har sina samtal varje kväll, ligger hon och klappar och kommunicera, gör hon faktiskt med bebisen. Hon har förstått, hon vet vad det här är, fötterna här i huvudet, hon vet hur den ligger och har märkt att om hon buffar så buffar den tillbaka och ligger liksom och pratar in med den. Vi skojar om att nu pratar du rakt in i rumpan på den. Hon är jättekul.
Vilken gåva för att vara 7 år och följa en graviditet och sitt syskons blivande. Det är en helt annan sak än att få syskon när man är 2 liksom.
Men det är det. Hon var ju knappt 3 när mannen föddes, så det var ju en helt annan sak. Hon sa faktiskt samdagen, så sa hon från ingenstans. Liksom. Nu har jag bestämt mig. Jaha, jag vill vara med i poolen.
Mm.
För har hon sett, jag har ju pepprat om förlossningsfilmer. Så. Då har hon sett något syskon som var med i poolen, så sa jag, ja, det hade varit jättehärligt. Det hoppas jag också. Som det känns nu skulle det vara jättefint. Men jag vill också förbereda henne på att det kan vara så att mamma bara känner att jag behöver vara i fred. Och då är det så. Men om allt känns bra och du fortfarande vill och jag vill, så det är klart att du ska vara med i poolen. Om vi ens är i poolen.
Vi får se.
Men precis, nästa gång.
Nästa gång kan vi få en liten förlossningsberättelse då, tror du.
Absolut.
Föde. Återgivelse.
Ja.
Roligt.
Gärna det.
Vi önskar dig jättelycka till, Aniora.
Tusen tack.
Njut av det sista och det första.
Jättetack. Nu ska jag åka få en gravidmassage från min favoritgravidmassör.
Ja, det ska du. Det ska du. Och då ska du få njuta.
Underbart. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Tack. Ciao.